Hörrni, den optimala portföljen, det är den portfölj som ger dig bäst riskjusterad avkastning och är anpassad efter dina preferenser. En ganska krånglig mening det där, men efter att ha lyssnat på den här podden så kommer du förstå exakt vad det betyder. Och det är supercentralt när det kommer till sparande. För hur du sätter ihop din portfölj, som du kommer få en definition av lite senare, det kommer styra det mesta av den avkastning du kommer att få under den tid du sparar. I den här podden så kommer vi dels att ge dig en grund att stå på när du ska sätta ihop din portfölj, och dels kommer vi ge dig några tips om hur du ska sköta din portfölj under den tid du sparar. Du lyssnar på podden Maxa med Daniel. Podden där ett av målen är att du ska få med dig något från varje avsnitt som gör att du får ett lite mer maxat liv. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för Private Savings, det vill säga eget sparande på Max Mathisen. Och Max Mathisen har faktiskt spartjänster för i stort sett alla. Om du vill handla på egen hand, sitta hemma vid datorn och titta lite på historik och fixa och dona lite grann med sparande, då är M-Save lösningen för dig. Då behöver du inte prata med någon rådgivare, utan du sköter det på egen hand. Får inspiration från kanske den här podden, andra poddar, veckobrev, tidningar och så vidare. Om du istället kanske, du kanske är lite mer osäker på ditt sparande, du kanske vill ha någon att diskutera med, då har vi en lösning där du faktiskt kan ha en rådgivare till din hjälp. För maxbefintliga kunder, då är det naturligtvis en av våra pensionsrådgivare. Det finns i runda slängar 200 pensionsrådgivare på Max Mathisen som kan hjälpa dig även med det här sparandet. Om du har en lite mer komplex ekonomi, du kanske har ett eget bolag i kombination med ett privat sparande och så vidare, ja, då kanske någon av våra private bankers är den du ska prata med. Har du ingen rådgivare, utan du bara lite ad hoc lyssnar på den här podden, då tycker jag du ska skicka ett mail till maxa@maxen.se, så sätter vi dig i kontakt med en rådgivare. Hörrni, inget av det vi säger i den här podden ska heller uppfattas som individualiserade råd. Det är bara information, och det beror på att vi vet ingenting om dig som lyssnar. Så innan du börjar få råd, då måste man göra ett hälsotest, ett ekonomiskt hälsotest. Och då måste man först ha träffat en rådgivare. Vi kommer ju att prata ganska lite så halvdetaljerat här om portföljbygge och hur man ska tänka kring risk och avkastning och så vidare. Och till det materialet så har vi en relativt omfattande, får man väl ändå säga, PowerPoint-presentation. Den här PowerPoint-presentationen, den kan du få till dels om du skickar ett mail till maxa@maxm.se, så skickar vi den. maxa@maxm.se, så får du den i mailen. Så kanske du lär dig lite mer. Den kommer också ligga med i vårt veckovisa nyhetsbrev. Som du också kan få ta del av om du inte redan får det. Genom att skicka ett mail till maxa@maxm.se. Hörrni, dagens gäst, det är Simon Reinius. Han är expert på att bygga portföljer. Han har hållit på med det här i, jag ska fråga honom exakt lite senare, men om jag får gissa, i ungefär 30 år däromkring. 25, 26, 27, 28, 29, 30 år ungefär. Jag har träffat honom flera gånger och pratat om hur man bygger portföljer sen tidigare. Simon är också förvaltare på Carnegie Fonder, så det är vad han gör till dagligt värv. Men idag ska vi bara grotta ner och se hur man bygger den optimala portföljen. Det vill säga den portfölj som är optimerad utifrån dina behov för att ge bäst avkastning i förhållande till vald risknivå. Med det sagt, hörni, varmt välkomna till dagens avsnitt och varmt välkommen Simon.
Tack så mycket.
Simon, jag gav en kort introduktion av dig alldeles precis här, där jag sa att du har jobbat med portföljbygge i snart 30 år. Stämmer det?
Ja.
Hur började din karriär?
Min första jobb var faktiskt på en miljöorganisation, men det var bara ett halvår. Jag byggde en miljöfond då, början på 90-talet. Men sen så jobbade jag på Investor i större delen av 90-talet.
Vad gjorde du på Investor?
Jag var chef över aktietradingen, eller byggde upp den. Och sen så jobbade jag med ABB och Electrolux, som bland storbolagen då i portföljen.
Var du trader, kan man säga det?
Jag var trader några år, ja.
Det betyder väldigt, väldigt kortsiktig handel.
Ja.
Simon, min uppfattning om dig just nu är att du inte handlar så kortsiktigt alls.
Det stämmer också väldigt väl, utan... Någonting jag lärt mig med tiden är att jag gör betydligt bättre affärer om jag är långsiktig. Och långsiktighet och fundamental analys, det är Och, det är där jag har hamnat genom åren.
Och det är lite det vi ska prata om. Vi ska prata om hur man bygger liksom, portföljer. Vad kan man säga? Så här, om man tar din resa då från kortsiktig trader till att fokusera mycket, mycket mer på att bygga en portfölj som egentligen är en sammansättning av olika värdepapper. Vi ska ju prata om allt det här alldeles strax. Så nu slänger vi oss med lite begrepp här fram och tillbaka. Men i grund och botten, kan du på något sätt härleda varför du gick från den här tradingen till det ena och vad som egentligen blev bättre?
Ja, performance blev bättre. Om jag skulle säga någonting. Ett av syftena när jag jobbade med trading på Investor var att vi skulle få likviditet och flöden så att vi skulle kunna få likviditet i de stora innehaven. Så att det enda syftet med tradingen där var faktiskt inte bara att tjäna pengar på kort sikt. Utan det fanns flera syften med tradingen då.
Du var väldigt tidig inne på miljöfonden måste jag säga.
Ja, jag skulle säga att jag har inte sett någon miljöfond som hade en sån här sustainability-fokus. Det vill säga, det var inte en fond som investerade i snälla bolag utan en fond som investerade i bolag som skulle gynnas när världen gick mot ett kretsloppssamhälle. Det var jag väldigt tidig med.
Och vad var idén då? Alltså, hur kom du på den idén? Eller hur kom ni på den idén?
Jag hade en kompis som var vd på Det Naturliga Steget, en miljöorganisation. Och jag har alltid varit intresserad av både miljö och samhälle och företag. Och man kan säga det att världen måste ju per definition gå mot ett hållbarhetssamhälle, annars kommer vi gå under och då får man ju en riktning. Så det kan man säga då att om du vet riktningen på ett antal variabler, att det måste kosta mer att använda resurser som energi och råvaror och du får inte förstöra etc. Då byggde jag upp egentligen vilka bolag som borde gynnas i den här typen av utveckling.
Och när du tittar tillbaka så här långt senare. Hur har de här bolagen liksom utvecklats?
Jag har inte gjort någon matematisk uppföljning, men man kan säga att generellt sett så gynnades ju resurssnåla bolag som Astra och tjänstebolag etc. Och det som missgynnades mest var råvarubolag. Så att generellt så har det ju, jag menar, den trenden har ju fortsätta även på börsen om man så säger att den här typen av mer resurssnåla bolag har ju gått betydligt bättre de här 30 åren.
Och man kan väl tänka sig att den trenden kommer att fortsätta. Om vi ska prata lite portfölj då, Simon. Det finns ju egentligen ett par olika begrepp som behöver lite definitioner här för att vi ska kunna liksom ta oss vidare i den här diskussionen. Det är dels vad en portfölj är. Det är begrepp som avkastning, det är begrepp som risk och det är begrepp som korrelation. Och nu påminner vi återigen om att om man försöker hänga med i den här presentationen, tycker att det är lite svårt eller bara vill veta lite mer, så kan man skicka ett mejl till maxa@maxen.se så kan man få presentationen vi använder som underlag för den här diskussionen. Och det är bara för att det ska kunna finnas lite stringens. Jag vet att det här kan vara ett ganska svårt område. Men om man börjar med definitionen av en portfölj, vad är en portfölj?
Ja, det är någonting man tar med sig till jobbet. Nej, men när man pratar om en portfölj så pratar man ju om att man har flera tillgångar eller flera aktier eller aktier och obligationer. Och att man tittar på hur de här rör sig som grupp. Och inte på hur de enskilda innehaven går. Mm. Så det är väl en enkel förklaring. Och har man 1 miljon kronor för att det är ett enkelt exempel. Och så tittar man egentligen hur totala förmögenheten har utvecklats över perioden då, baserat på alla innehav, om man har 10 innehav exempelvis, hur det har gått tillsammans. Att man mer tittar på helheten än att man går in och tittar på 10 olika enskilda objekt.
Mm. Om vi tar begreppet då avkastning, vad är avkastning i de här sammanhangen?
När man pratar finansiell teori så när man säger avkastning så är det alltid årsavkastning, det vill säga säger vi 10%, då pratar vi 10% årsavkastning.
Alltså vad man förväntas få över tid per år?
Ja, eller det kan ju vara historiskt också. Men när man pratar om avkastningsplan så är det alltid på årsavkastning. Mm. Och rent teoretiskt skulle vi kunna sagt att det var på månadsbas. Men man har valt att det är. När man säger avkastning så pratar man ofta årsavkastning. Och ofta sätter man in det här i ett X- och Y-diagram där då avkastningen är på Y-grafen. Mm. Eller Y-axeln.
Och om vi tar begreppet risk då?
Risk, när man pratar, det är egentligen inom finansiell teori så är risk samma sak som standardavvikelse kan man säga. Och det är ett spridningsmått, det vill säga om vi tänker att den här att en aktie är 10% per år, så är det egentligen hur mycket de här 10% varierar mellan olika år. Så att om risken är exempelvis noll, då kommer det alltid vara 10% per år. Men om den är hög så kommer den liksom variera mellan kanske, om vi säger att det är 10% i snittet och så säger vi att det är standardavvikelse 20, då kan man säga att något år bort så kan man tänka sig att den går från plus 10, alltså minus en standardavvikelse med 20%, till minus 10. Eller plus 10, alltså till plus 30. Så att risken är hur mycket den här årsavkastningen varierar.
Mm. Om vi tar ett litet begrepp då, som är superviktigt i sammanhanget, men som man ofta glömmer bort när man pratar om portfölj, så är ju det korrelation.
Ja, korrelation. När du ska bygga en portfölj så vill du ju sprida riskerna. Och korrelation, det är ett mått på hur två tillgångar rör sig tillsammans. Låt oss säga att du bara ska bygga en portfölj med två aktier och de rör sig precis likadant. Om den ena går upp 10% per dag så går den andra upp, eller 1% på en dag så går den andra också upp 1%. Då blir det ju ingen riskspridning och då får man en hög korrelation. Men om den ena går upp 1% och den andra går ner eller står still, då har man en låg korrelation. Så att det är ett tal som visar hur väl två tillgångar rör sig åt samma håll.
Och vad är vinsten då? Om vi nu har vi avkastning, vi har risk och vi har korrelation. Om vi nu ska bygga ihop en portfölj och blanda lite olika tillgångar, vad är vinsten här?
Det man söker i när man bygger portföljer, det är egentligen att få ett så högt utbyte som möjligt mellan avkastning och risk. Och den stora vinsten är att slår man ihop avkastningen mellan exempelvis två aktier, så det blir det snittet. Om den ena aktien ger 10% i avkastning och den andra ger 20%, då blir snittet, om man tar lika mycket, 15%. Mm. Men om båda exempelvis har 20% risk eller volatilitet men en låg korrelation, då kommer portföljrisken gå ner mycket mer än snittet.
Så egentligen kan man säga så här, om man gör det lite förenklat här då, avkastningen i en portfölj, det är snittet av de olika ingående liksom värdepappernas förväntade avkastning. Medan risken, den beror egentligen på hur papperna samvarierar. Så den kan bli lägre om vi blandar lite olika värdepapper.
Exakt, det är det som händer.
Är nyckeln till att bygga en portfölj då att blanda värdepapper med lite olika liksom korrelation, med lite olika samvariationsmönster?
Ja, inte olika mönster skulle jag inte säga, men med låg.
Med låg,
med låg. Du vill inte att de ska röra sig. Du vill inte att om en aktie går ner så går den andra ner också. Och det mest klassiska är ju aktier och obligationer då när man bygger portfölj. Och aktier och obligationer rör sig. Om den ena tillgången går upp så är det inte alls betyder att den andra tillgången går upp. Utan det kan vara perioder till och med när den ena tillgången går upp så går den andra ner.
Ja. Om vi slänger in ett ytterligare begrepp i leken då. Vi pratar om den effektiva fronten.
Den effektiva fronten, då måste man nästan se framför sig den här X och Y-grafen. Det vill säga att Y var avkastning och X var risk. Och det man vill ha, det är att man vill få maximal avkastning för varje risknivå.
Mm.
Och det kan man säga, det blir den effektiva fronten. Så att maximal avkastning för varje risk.
Mm.
Beaktat de komponenter man har att jobba med, det är den effektiva fronten.
Så egentligen kan man säga så här, om vi väljer att vi har, vad en blandfond många gånger har i risk, säg ungefär 10%,
ja.
Det är risken i en blandfond många gånger. Den förväntade avkastningen på den här blandfonden är i runda slängar, säg 7% per år, tänker vi oss. Men om man har en portfölj nu då som har en förväntad avkastning på säg 6%, Då skulle man genom att kunna mixa om den här lite höja den förväntade avkastningen till 7%, från 6% till 7%, och då får den här effektiva portföljen. Så egentligen ligger du på en lägre förväntad avkastning så kan du få en bättre portfölj. Då är det inte en portfölj som befinner sig på effektiva fronten.
Nej, om den här punkten fanns som var just 7%.
Ja.
Jag reagerar för att...
Ni såg inte det, men Simon höjde lite på ögonbrynen här.
Nej, men jag skulle säga att det är att en 60-40 portfölj, om vi säger att en 10-årig statsobligation idag trader ju på typ 2,20 och aktie kanske ger 7-8%, så tror jag att en 60-40 portfölj kanske ger lite lägre än 7. Ja. För det första. Men det var ett räkneexempel. Men om det finns en annan portfölj som är bättre än den man har i riskjusterad avkastning, ja, då är den inte effektiv. För samma risk.
Jag brukar faktiskt, om vi pratar om den här bland portföljen, så brukar jag tänka att den förväntade avkastningen ligger någonstans mellan 5-7% per år över tid. Mm. Jag tog 7% för att det var lite högre. Det lät lite roligare.
Ja.
om man tittar på de finansiella marknadens utveckling, så backar man bandet, och jag har följt fondstatistik till exempel under väldigt lång tid, för det finns tillgängligt. Då kan man konstatera att sparande och det här portföljsammansättningen, om man tittar på hur vi svenskar gör, det har ju utvecklats ganska mycket över tid. Så att vidare. Från början så kanske man sparade i några allemansfonder exempelvis och lite aktier. Och sen har man liksom byggt på med utländska aktier, vissa räntor, vissa alternativa investeringar, det vill säga hedgefonder och annat, i takt med att liksom nya instrument har tillkommit. Vad skulle du säga är de vanliga byggklossarna i en portfölj idag?
De största två tillgångsklasserna har ju alltid varit aktier och obligationer eller fastförräntade värdepapper. Så det är, skulle jag säga, fortfarande huvudklossarna i all kapitalförvaltning. Det vill säga räntor, och inom räntor så finns det ju då statsrisk. Mm. Och mer krediter, och inom aktier så kan man dela upp dem i svenska aktier och globala aktier. Och kanske småbolagsaktier och kanske emerging market. Så det är de två stora delarna. Sen alternativa investeringar kan man säga, det som inte passar in där. Och det är ju private equity, är den stora tillgångsklassen idag, och fastigheter. Och sen så hedgefonder.
Nu pratar vi egentligen onoterade, ganska illikvida produkter.
Många av dem, för om de är noterade så blir det ju aktier. Och då kan man säga att de hamnar till viss del då inom aktieblocket. Ja. Mm.
För den som är lite intresserad av det här, då kan man faktiskt gå tillbaka till en tidigare podd vi gjorde tillsammans med Skandia Liv. Där vi pratade om deras förvaltning. De har ju lagt en ganska stor del av sin portfölj i just den här typen av tillgångar. Alltså onoterade aktier, fastigheter och så vidare. Men de har ju en evig liksom placeringshorisont i någon mening också i sin portfölj. Och om vi tänker oss den här normala snittspararen som vanligtvis har kanske en eller ett par aktiefonder till exempel. Vad får man oftast störst effekt om man liksom börjar tänka portfölj? Vad ska man...
Någonting som är enkelt är ju att få in globalfonder. Relativt svenska fonder. Och det är dels så får du ju mer diversifiering, för att bolagen är ännu mer geografiskt diversifierade och i fler sektorer. Men det är också så att kronan tenderar att försvagas i kriser. Och det gör det att när du får större börsrörelser som 2008-2009 exempelvis, ja, då faller kronan. Men det gör ju också det att de utländska valutorna går upp. Och du får helt enkelt att de globala aktierna går ner mycket mindre. Så det är ett enkelt knep för att få en bättre effektivitet i många portföljer.
Ja. Ett begrepp som är lite subjektivt när det kommer till sparande rent generellt, det är ju begreppet liksom risk. Hur mycket risk ska man bära? Och vi kommer komma in på det lite senare, men när vi börjar fundera på de negativa konsekvenserna av risk. Men risk då, om vi tänker oss att det är förändringar i värdet. Hur man reagerar när portföljen faller i värde är ju ganska liksom individuellt i någon mening. Vissa får stresspåslag relativt tidigt när man ser pengarna liksom försvinna. Andra känner sig ganska lugna och sitter still i båten och så vidare. Vad skulle du säga, vad är dina erfarenheter kring vilken risknivå man ska hitta?
Man ska hitta den risknivån så att man inte mår dåligt när det går ner. För det största systematiska felet folk gör är just det att de blir oroliga och drar ner sin exponering. Och det blir ofta helt fel. Så att man ska ha en risknivå så att man inte förändrar sin allokering. Jag menar, om man tycker att man ska ha 50% aktier och 50% obligationer och så går börsen ner. Då ska man fortsätta ha 50% aktier, 50% obligationer. Man ska inte tänka att man ska gå ur. Och kände man sig obekväm då och vill agera, ja, då hade man för mycket risk från början.
Mm. Man brukar prata om ett sleep well-test.
Jaha.
Vet du vad det är?
Nej, men jag kan gissa.
Sleep well-test, det är så här en väldigt enkel variant här. Om du ligger och tänker på ditt sparande och är lite orolig för att du ska öppna tidningen nästa dag och se att börsen har fallit mer och du inte sover riktigt bra, då har du för hög risk i din portfölj. Om du kan koppla bort det här och tänka på annat, även i lite oroliga tider, då har du en bra risknivå.
Ja, och jag håller med. Det är ett bra test. Men jag tycker att den viktigaste saken det är att de allra största summorna som folk sparar. Och jag menar, det stora sparandet är ju för väldigt långsiktigt sparande. Mm. Och det man ska veta är att pengarna ska ju ofta, jag menar, används både 10, 20, 30 och 40 år bort. Om det är exempelvis pensionspengar. Det är att man ska inte titta på pengarna på kort sikt. Utan över 10 års sikt så går det alltid, liksom, över 20 års sikt har det aldrig gått ner på börsen. Och över 10 års sikt har det bara 5% av gångerna varit en liten förlust. Så att man ska inte titta på börsrörelser på de pengarna som ska vara, användas väldigt långt bort.
Så vi ska säga någonting om andelen aktier i en portfölj över tid. Du sa att det är 5% chans över 10 år att en aktie faktiskt, eller en fondportfölj kan vi väl kalla det då, med aktier ska ha minskat i värde.
Ja, om vi tittar på historisk data sedan 50-talet och över alla perioder. Det händer nästan aldrig, över 20 år har det aldrig hänt.
Så egentligen om du har 10 år eller mer, då är det egentligen 100% aktier vi pratar om i en portfölj om vi tittar tillbaka på historien.
Det är ju lite beroende på riskpreferens. Om man är över 20 år, ja då tycker jag absolut 100%. Ja. Men det beror också lite precis på den här, vad man känner sig komfortabel med. Har man 100% aktier, då kan de gå ner 50% och det är jobbigt.
Ja. Och där kan vi faktiskt påminna om det här ekonomiska hälsotestet. Om man nu sitter och funderar lite på risk fram och tillbaka, känner sig lite osäker, då kan man göra det som jag brukar använda begrepp för, ekonomiskt hälsotest, vilket egentligen kallas i många andra fall för en behovsanalys, där man egentligen ställer massa frågor kring hur man tror att man kommer reagera vid olika typer av utfall när börsen går upp eller ner. Och så kan man liksom mappa upp sin risknivå, för vi vill inte hamna i det där stressade läget där man börjar känna att man måste sälja bara för att börsen har gått ner. Eller att man bara mår lite dåligt av det. Men då kan man säga som generell tumregel så pratar vi ändå någonstans om en väldigt hög andel aktier vid ett långsiktigare sparande. Och vinsten man kan göra om man tittar på diversifiering, det är egentligen gå mot lite utländska aktier och blanda upp
sin portfölj. Det är det enklaste. Jag menar 60-40 portföljen, det vill säga 60% aktier och 40% obligationer, har ju historiskt sett varit den dominerande portföljen inom pensionsportföljer och sådär. Men det man ska veta då det är att aktier förut, eller obligationer historiskt, kanske gav 5-6% och avkastning och kanske 2-3% realt när man drog bort inflationen. Men idag så tradar en 10-åring på om det är 2,30 och inflationsförväntningen är kanske 2. Så man får väldigt dåligt betalt nu för obligationer, vilket ju gör att i dagsläget så liksom relativt historien så skulle jag säga att man ska ha mer aktier än vad man skulle exempelvis ha på 60, 70, 80-talet.
Om man tittar på en sån sak som prissättning och så vidare på aktier och så vidare, tycker du att, kan man uttrycka det så, tycker vi att börsen alltid är effektivt prissatt? Är det rätt pris?
Nej, det är det inte. Men det är inte samma sak som att det är lätt att hitta felen.
Nej.
Det finns ju ett antal anomalier som man kallar, eller systematiska felprissättningar som man kan använda. Och en av de enklaste och tydligaste är att inom finansiell teori så säger man att man ska ha högre avkastning för ju mer risk man tar. Men aktier prissätts inte riktigt på det sättet. Så tittar man på exempelvis sektorer som healthcare, alltså det, hälsa och defensiva såna stapelvaror, alltså du vet, dagligvaruhandel, så kan man säga att de har gett väldigt god avkastning till väldigt låg risk, medan väldigt hög risksektorer har bidragit i många fall med både hög avkastning och låg risk. Så att ett systematiskt fel skulle jag säga, det är att lågriskaktier tenderar att vara attraktiva att äga för den som är långsiktig.
Och om vi tittar då på din egen historia, du går från trader till någon som egentligen koncentrerar sig på att bygga portföljer, och jag tycker personligen att det är viktigt. Du kanske har någon bra data på det här, men jag brukar säga att ungefär 80-85% av den förväntade avkastningen kommer ifrån den här grundportföljen man bygger, 100% aktier, eller om man blandar in lite globala aktier i portföljen, utländska aktier alltså, eller kanske lite räntor eller vad det nu må vara för någonting. Sen kommer man till när man börjar liksom pilla på portföljen, man börjar göra lite förändringar. Vad kan vi säga om pillandet, det vill säga det många lägger kanske den största delen av sin tid på? Man lyssnar på sådana här poddar och man lyssnar på annat och man försöker få inspiration till att göra förändringar. Är vi bra på förändringarna?
Det blir nästan alltid fel. Och även jag som har gjort det här professionellt i 30 år. Jag brukar säga att jag har 10% av min portfölj där jag får pilla och göra kul saker.
Ja.
Och 90% jobbar ju bara fundamentalt långsiktigt och ändrar aldrig allokeringen etc. Och när jag tittar över tiden så skulle jag egentligen kunna strunta till de där 10%. Det är, vissa saker blir jättebra och vissa blir sämre. Men det är kul med aktier också. Men överlag är det de här stora dragen. Hur mycket aktier ska jag ha? Se till att inte gå ur marknaden och hålla det där. Det är det som över tid egentligen kommer spela roll hur mycket pengar jag har.
Ja. Vilket är det största felet vi gör?
Ja, men det är timing. Det är absolut vanligaste är att folk går ur marknaden. Dalbar är ett institut som mäter det här i USA. Tittar vi de senaste 30 åren så har de mätt hur mycket snitt fondinvesteraren i aktiefonder har fått relativt för fonderna gett i snitt.
Ha.
Och då har aktiefonderna gjort ungefär 9% medan fondinvesterarna har fått ungefär 2% mindre. 7%. Så att, och det är alltså under den perioden de är investerade. Så de har alltså lyckats vara mer investerade i perioder under svag avkastning än under den som är högre avkastning än snittet. Och det gör de precis för att man investerar nära piken och så går man ur nära botten.
Ja.
Och felet blir ännu värre än så, för att det här är ju på snittet av alla amerikaner. Om vi säger att hälften ändå är långsiktiga, då är ju den hälften som är då aktiva på det här, de har ju förlorat 4%, vill säga ungefär hälften utav avkastningen. Och sen har de inte varit inne i marknaden. Då har de förlorat över hälften av sina avkastning på den här strategin.
Ja. Så i grund och botten så kan man säga att man lägger mycket tid på att fundera på sin portfölj. Man fixar och donar, man läser och man håller på. Och så försöker man liksom tajma börsens upp- och nedgångar. Och istället för att köpa när det är billigt, sälja när det är dyrt, så säljer man billigt och köper dyrt. Och det kostar nästan, vad sa vi, 30% av avkastningen eller någonting?
Ja, för de som försöker så skulle jag säga att det kostar hälften av avkastningen. Om vi tittar över senaste 30 år på amerikaner, svenskar är kanske lite listigare, men alltså det, om vi tittar på det är väldigt svårt att göra mer rätt än fel.
Ja. Så egentligen skulle ett bättre spartips vara att så här, investera i en portfölj, välj din strategiska allokering, motionera, spring, träna varje gång du börjar komma på någonting, så kommer du liksom få ett lite lyckligare liv. Eller rikare liv.
Jag springer på många och det är ungefär exakt det rådet jag ger. Jag brukar också nämna att min mamma är en bra investerare. Hon bara, ja men det går så bra. Hon har jättedåliga fonder säkert som hon fick på PK-banken en gång i tiden. Men hon bara har dem där och är nöjd och gör aldrig någonting. Så att liksom, hon är i vilket fall med på de som tjänar dubbelt så mycket som de som försöker.
Men då kanske det här är sanningen man egentligen i någon mening ska titta på lite grann. Om vi tittar på vad är sannolikheten då, om vi tittar, och nu när vi pratar sannolikheter och så vidare för börsens upp- och nedgångar, så ska vi komma ihåg att vi pratar om historien. Vi vet ingenting om framtiden. Vi bara utgår från att framtiden ser ändå lite likadan ut som historien när det kommer till de här större rörelserna. Men vad är sannolikheten att börsen går upp eller ner från en dag till en annan?
Ungefär 50, om vi tittar sen 50-talet om vi har mätt, så är det ungefär 55% sannolikhet. 55% att det går upp. Det är ungefär 50-50, men lite högre sannolikhet att den går upp.
Ja. Om vi tittar på ett år istället då?
Då är det 75% sannolikhet ungefär.
Det är ändå ganska
så att
bra.
Så att när folk tänker att börsen ska ner, det är annorlunda nu. Ja, då ska de veta att de i grunden har ett 75-25 odds emot sig på den anledningen.
Så man ska vara lite försiktig med och, egentligen kan man säga, givet den statistiken då, vi drar vidare här, vi tittar på vad är sannolikheten att börsen går upp över 10 år?
Det är ungefär, om vi tittar på historien, då 95% av fallen så har börsen varit upp över 10 år.
Och 20 år.
Och då har den aldrig gått ner. Så att aktier för långsiktiga är inte speciellt hög risk.
Nej. Så i någon mening så skulle man kunna säga att om man kan ha ett positivt anslag och tro på framtiden, då är det egentligen aktier, vad ska man säga, risken faller egentligen i termer av risk för värdefall ju längre placeringshorisont du har.
Ja, det gör det absolut. Och man ska också komma ihåg att ett problem ofta, det här har hänt väldigt många av mina vänner, någon gång så, du vet, så gick de ur marknaden. Och med alldeles för mycket, kanske till och med allting.
Ja.
Och även om de fick rätt en månad, så 5 månader senare är ju givetvis börsen upp igen. Och då är det väldigt svårt för dem att komma in. Så att när man väl har gjort det här felet och står utanför börsen och man sålde för att man tyckte det skulle ner och helt plötsligt står börsen 30% högre än när man sålde, då fastnar man utanför. Så att liksom att gå ur börsen för man tror att den ska ner, är det systematiskt, då oddsen emot dig och det kostar ofta enormt.
Ja, jag kan faktiskt tillägga här att det, jag har jobbat med private banking-rådgivning i ganska många år. Och då var det faktiskt en kund som sa till mig att min viktigaste uppgift relativt honom, det var att se till att hålla honom investerad hela tiden. Så när han hade sina perioder, kan man säga, när han ville gå ur eller fixa dona någonting, så tyckte han att min roll här, det var att liksom motargumentera relativt det. Så att man betalar för det. Så att jag kämpade på.
Ja, och du tillförde värde också.
Ja, det vet jag inte. Men...
ja, i det fallet att du höll honom investerad.
Det gjorde jag faktiskt. Du, om vi tittar på då, vi pratar om att börsen ger ungefär 8% per år över tid och så vidare. Vad kan vi tänka oss här? Om vi går in med 100 000 idag, hur lång tid tar det att dubbla kapitalet ungefär?
Ja, om vi skulle säga 7,3% ungefär, då dubblar man på 10 år.
Då dubblar man på 10 år?
Ja, så att man, och jag skulle säga att börsen kanske ger runda ställa. Jag menar, att tänka sig att man dubblar pengarna var tionde år, det är ungefär där börsen handlas idag, tycker jag är en rimlig förväntad.
Så om vi tittar på 20 år, då gör vi vad?
4.
Då börjar det likna någonting. Många som sparar till pension och så vidare, de har ju ännu längre placeringshorisont. Så om vi tar 30 år då, vad gör vi då?
Ja, då blir det ju 8.
Fantastiskt. Det är faktiskt siffror. Den här typen av statistik, jag har ju hyggligt lång erfarenhet jag också när det kommer till finansmarknaden. Jag försöker förlita mig på den här typen av statistik. Det kan jag ju ge som ett litet så här personligt spartips. Att om man tänker på så här, hur går det över tid? Så här, hur lång tid tar det att dubbla kapitalet och så vidare? Om man påminner sig själv om de här olika siffrorna, så är det många gånger en lite lugnande faktor när man vad ska man säga, bär risk och sätter ihop sin portfölj. Och med det sagt så är jag lite av en fegis när det kommer till sparande. Jag gillar inte, generellt kan jag säga, jag gillar inte generellt att investera i aktier. Men jag vet att jag måste investera i aktier för att få de här avkastningstalen. För kostnaden är också ganska hög att inte få det.
Jag skulle också säga det att när man bara säger till någon att ja, men vad tror du att börsen kan ge? 7% säger man. Ja, det låter dåligt. Samma person tycker att det låter jättebra att få 8 gånger pengarna för över 30 år.
Ja.
För det här är ju snittavkastningen. När man får en 7-8% per år, det innebär ju att de flesta åren får man kanske 15, men sen någon gång går det ju ner, kanske 30 då. Så att det är inte det bästa utfallet, utan det är ju medelutfallet 30 år framåt. Så att folk brukar tycka att 8 och 16 gånger pengarna, så det låter mycket, men 7% det låter inte så mycket.
Jag sitter och tittar i dina bilder här, Simon, som jag refererat till några gånger. Då står det, en bild är 90-10-regeln, det står inget mer. Vad är 90-10-regeln?
Jag kom tillbaka till den, men eftersom jag älskar aktier själv och jag vet att jag skulle kunna ha allting bara på strategisk allokering i mina egna, förstår vad jag menar? Men jag har ungefär 90% helt disciplinerat. Mm. Och sen har jag 10% som jag tillåter mig själv att göra lite vad jag vill med. Det kan vara några småbolag jag gillar, eller det kan vara någon hedgefond. Det kan vara lite vad som helst. Men 90% är alltid full disciplin. Men när jag har 10% på lite roliga saker, och när jag tittar på min portfölj på daglig basis, ja, då tittar jag oproportionerligt mycket på de här 10%.
Ja.
För då tycker jag, då är jag ändå med och gör roliga saker. Men jag har fortfarande 90% alltid i disciplinerad exponering.
Det gör att du håller det här grundtemat.
Det gör som egentligen att jag håller kvar med det gör att jag inte, de är liksom så här, spelar ingen roll vad som händer. De ligger där. Det är bara de 10% som jag får liksom tycka till på och, ja, sådär.
Och det leder till att om du gör fel så blir inte konsekvensen så stor.
Nej, exakt. Och då, nej, precis. Man kan minska exponeringen, men då minskar det ju 5%. Förstår vad jag menar? Du fortfarande, det påverkar inte så mycket. Och jag vet att det där adderar inte jättemycket. Jag mäter allting. I ärlighetens namn, de här 10%, man skulle ju kunna tro, för att det är mer risk etc., att det där gav så jättemycket mervärde. Men det gör det faktiskt inte. Men jag tycker att det är kul, och det gör att när jag har det som ett liten extra hål att kunna få ut kreativitet och få idéer, då ser jag till att de 90% alltid är disciplinerade.
Ja. Och på det temat, Simon, hur ser ungefär din egen sparstrategi ut? Vill du berätta om den?
Ja, jo, men det kan jag göra. Om vi tittar på det jag förvaltar på, man kan säga, min egen pensionsdepå, för det är ju ändå, en sån här relevant som jag håller på med sedan 2008. Men jag har väldigt mycket aktier. Men man kan säga att jag har ungefär 80% kvalitetsbolag. Jag förvaltar ju kvalitetsfonder på Carnegie Fonder. Så att det är liksom, jag har ungefär 80% utav mitt kapital i kvalitetsbolag. Och kvalitetsbolag är lågriskbolag med hög tillväxt. Och det är, jag tycker att det är extremt attraktivt att ha en långsiktig portfölj. Och sen har jag i dagsläget ungefär 10% hedgefonder och räntor. Eller Lynx menar jag, så här, trendföljande. Men det är fortfarande bara 10%. Så jag är ändå lite inte från max exponering. Sen har jag ungefär 10% har jag då i min här 90-10-regeln. Ja. På roliga småbolag och lite andra fonder etc. Så, men 80% kvalitetsbolag.
Är du nöjd med din egen avkastning?
Man är aldrig nöjd. Men det har gått... Det har gått egentligen att äga de här kvalitetsbolagen har gått enormt. Jag har investerat enligt den strategin i 20 år. Det funkar. Du får väldigt god avkastning till väldigt låg risk. Ja.
Om man skulle ta, du träffar ju ändå relativt många vad ska man säga, investerare, kunder kan man väl säga, eller sparare. Vad skulle du säga så här, vad är deras vanligaste fråga till dig? Eller vilken är den vanligaste frågan?
Ska börsen upp? Alltså, men folk ställer fel. Eller liksom så här, folk... En stor skillnad är just det här med, nu pratar vi bygga portföljer och portföljteori och saker. Om man vet om en aktie ska upp, jag menar, då behöver man ju inte någon portföljteori. Det är liksom så folk vill mycket mer än att försöka fundera på vad de vet och vad de inte vet och vad man kan bidra med. Så tänker de att bara jag gör rätt, vilken aktie ska upp? Ska börsen upp? Och det enda man vet är att det finns inget rätt svar på det. Så det är liksom, det ofta attackerar de hela frågan, eller de ställer fel fråga.
Ja. Så för att sammanfatta lite grann, Simon. Avkastningen, den är snittet av de förväntade avkastningarna på det som ingår i ens portfölj. Risken, det är hur mycket portföljen kan variera upp och ner i värde. Korrelationen, det säger någonting om hur olika typer av tillgångar samvarierar med varandra i portföljen. Och genom att blanda ihop lite olika typer av tillgångar så behåller man snittet på avkastningen, men risken kan falla på grund av den här samvariationen. Så det finns ett ganska...
Bristen på samvariation. Ja. Ju mindre de varierar ihop, desto bättre.
Jag tror faktiskt att skälet till att man sällan pratar om korrelation, det är att det är svårt att förklara faktiskt i någon mening. Sen kan man väl säga så här då, att någonstans kanske 80-85% av ens portfölj avkastning då styrs lite grann av hur man mixar ihop sin portfölj. Om man har en långsiktig horisont, det vill säga över 10 år får vi väl ändå säga, då är det svårt att se att man har andra tillgångar i portföljen än just bara aktier. Med den liksom passusen eller riskskrivningen eller vad ska kalla det, att man måste ha liksom psyket och den riskviljan att man kan bära det här både i bra och dåliga tider under den här perioden, för annars kan det bli riktigt fel. Och det felet vi många gånger gör, åtminstone om vi tittar på amerikansk statistik, det är att vi är dåliga på att tajma marknaden. Så när vi vill öka risken och minska risken så sker det ofta vid fel tidpunkter. Om man funderar på att diversifiera upp sin portfölj lite grann, vilket kan finnas ett stort värde i att göra, då kanske man ska ta en del av sin svenska portfölj, sin svenska fondportfölj, och kanske välja något utländskt alternativ för att få tillgång till lite andra marknader och kronor och så vidare, lite andra valutor i portföljen. Har jag missat någonting?
Jag tyckte det var en bra sammanfattning. Om jag skulle säga någonting, den här hur mycket aktier, för man kan säga att hur mycket risk du har i portföljen, det är nästan drivet av hur mycket aktier du har relativt obligationer. Man kan nästan översätta den på det. Om man gillar risk som jag, då kan man tänka över 10 år 100%, 100% aktier. Om man känner att jag är ändå orolig, då kan man tänka att kanske över 20 år 100% aktier. Och det innebär att redan vid 10 år så skulle man då kunna ha, alltså om du tänker att det går från 0 till 100, då skulle man ha 50-50 portfölj vid 10 år. Ja. Om man känner att man inte känner sig bekväm att ta risk. Och att det blir väldigt jobbigt om portföljen går ner.
Ja.
Så att jag skulle säga att riktlinjen att dra upp aktieandelen ju längre placeringshorisont man har, men att man funderar lite över sin egen riskpreferens där.
Ja. Och där skulle jag vilja slå ett slag för den här behovsanalysen. För det är svårt att på egen hand, vad ska man säga, ta reda på hur mycket risk man är liksom bra på att bära. Och sättet man lär sig det på, det är ofta lite olyckligt, så tillvida att man upptäcker i en nedåtgående period på börsen att just det här var lite för mycket risk och så vill man kliva av. Mm. Så att kan man göra den läxan i förväg så är det mycket vunnet. Håller du med, Simon?
Jag håller med. Och om man ska ha något riktigt... Börsen kan alltid gå ner 50%. Det kan man alltid ha. Den gjorde, jag menar 2008 hände det, eller 2008-2009, det hände inte många gånger. Men man ska, den aktieexponering man har, man måste ändå tänka, i värsta fall så kan det gå ner 50%. Men den kommer ändå gå upp till 10 år, men det kan hända på vägen. Så att man ändå har det liksom att man inte får panik om det händer. För man investerade ju för att man skulle göra 2, 4, 8 eller 16 gånger pengarna. Inte för att man skulle kliva av då när den går ner.
Med det sagt, hörru Simon, nu tar vi och avrundar den här podden. Om ni vill ha bilderna, då skickar ni ett som vi har pratat kring. Då skickar ni ett mejl till maxa@maxm.se. Med det sagt, hörrni, ha en fantastisk vecka. Och tack, Simon.
Tack så mycket.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.